slå gärna upp psalm 4. Men innan jag läser så vill jag bara lyfta fram några bakgrundssaker som kan vara värt att veta. Dels är att är det någon som någon gång har bett, eller åtminstone tänkt be, och sen så har ni fastnat och inte vetat vad ni ska be, och så känner jag att nej, men det här var inget roligt, och så gör ni något annat. Lyfta med ert pekfinger. Är det någon som känner igen sig där? Det är några stycken ändå, inte alla såklart, för att här är vi en from och gudfruktig församling. Vi vet minst hur man ber. Men jag känner igen mig i det. Att ibland är det svårt att be. Och då är faktiskt Saltaren en bönebok. Man tänker att det är en sångbok, men det är faktiskt en bönebok egentligen, tycker jag i alla fall. Vi har ju inte noterna kvar, så vi vet ju inte hur vi ska sjunga de här psalmerna. Så det här är... och har fungerat som en bönebok för fromma människor i 3000 år. Det är väl värt att ta vara på de här bönerna. Och de är ofta skrivna väldigt allmänt, så att man ska kunna känna igen sig i de här sångerna och bönerna. Så att man kan stämma in i bönerna, fast med sina egna personliga situationer. Vi läser tillsammans. För sångmästaren till stränginstrument, en psalm av David. Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighetsgud. När jag är trängd ger du mig utrymme. Var min nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn, sela? Ni ska veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla, sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. Många säger, vem kan låta oss se det goda? Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss. Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet. Okej, bakgrunden till just den här psalmen, åtminstone när jag granskar och läser den här psalmen upprepade gånger, då kan jag se att det finns ett litet dilemma här som jag tror att många troende kan känna igen sig i. Och det är att, har du någon gång känt att det verkar gå bättre för de ogudaktiga? Har du någon gång känt att du har satsat på att vara from kristen, och då har ju du liksom ställt dig på den mäktigaste personens i universums historia på hans sida? Gud är på din sida, du är på hans sida, ni har bildat par. Du är troende. Och då kan man förvänta sig ett framgångsrikt liv om man har han på sin sida. Är ni med på vad jag menar? Man kan tänka sig det liksom. Men så, samtidigt så känner man igen sig ibland att hur kommer det sig att de som inte är kristna lyckas så bra med det de gör? De är rika, de har fina hus, de har fin familj, och så känner man sig misslyckad. Varför går det så bra för dem? De har inte satsat på det här med Gud. Här försöker jag from och det går inte bra för mig. David var i den här situationen. Och på Davids tid, då var det vanligt att alla folk runt omkring hade var sina egna gudar. De kananeiska folken hade var sina gudar som de bad till. Och man får känslan av att det säger att det till exempel var torka i Israel, att det var dåligt med skörd. Och då började de vanliga fromma människorna i Israel börja liksom, de bad till Gud, men så hände det inte så mycket. Varför svarar inte Gud på de här bönerna? Så började de fundera på istället och kanske be till de kananeiska gudarna, vädergudarna, Baal, om ni känner till dem. Och så fick de god skörd efter att de hade bett till de andra gudarna. Och då står David där och ser det här liksom. Hur ska jag hantera att det går så bra för dem? Hur ska jag göra med min tro då på Israels gud, på skaparen? Det är inte alldeles lätt att hantera de här frågorna, eller hur? Okej, vi går igenom det här nu då, vers för vers, och ser vad vi kan lära oss. Först så uttrycker David sig så här: svara mig när jag ropar. Det är verkligen, hur många av oss, när vi ber till Gud, börjar med att slå näven i bordet, svara mig. Verkligen insistera på att, nu Gud ska du faktiskt svara här. Jag tänker inte ge mig. Jag nöjer mig inte med att bara lägga fram mina böner och sen gå och göra något annat. Jag måste få svar från dig Gud. Jag längtar efter bönesvar. Och jag vet att du svarar. Du måste göra det den här gången också. Han är frimodig här David, eller hur? Väldigt angelägen om detta. Jag tror att tyvärr så är det ett ganska vanligt mänskligt fenomen. Jag tror att de flesta av oss känner igen oss i att vi ber först till Gud när vi får problem. Och då blir vi desperata, för vi har ingen annan lösning. Det är först då vi kommer till Gud och söker lösningen hos han, därför att vi har provat allt annat. Och det funkar inte, så nu måste Gud svara. Jag tror att vi skulle vinna ganska mycket på att leva i bön kontinuerligt. Även när livet är bra, när det går bra liksom i livet. För att då tror jag inte vi skulle hamna i lika många av de här desperata lägena när vi verkligen måste ha bönesvar. Utan då lever vi kontinuerligt i bön. Och att Gud ger och att han välsignar oss på olika sätt. Ibland kan det till och med vara så att det är Gud själv som leder oss in i såna här desperata lägen. För att han vill lära oss att be. Han vill lära oss hur beroende vi ska vara av Gud. Att hur viktigt det är att ropa på honom. Och om vi lär oss det först när vi är i desperata lägen, ja, då kommer han att leda dig in i desperata lägen. För han vill verkligen att du ska leva i det förhållandet till honom. Att du ständigt kommer till honom med dina bekymmer. Så det är bra att vara beroende av Gud och vi behöver lära oss det. Men hur ska man be så att Gud lyssnar? För David visste ju att Gud lyssnade. Hur ska man be så att han verkligen hör? Jag kommer återkomma till det. Men jag vill kasta ut den här tankeställan redan nu. Ska man be med en speciell dialekt? Har ni hört hur... Ja, men när vissa börjar be så märker man att vilken småländsk dialekt du fick plötsligt. För att kanske att man har blivit inspirerad av någon predikant från Jönköping eller liknande. Och så liksom, kanske det funkar bättre, det låter mer andligt på något sätt. Eller att man lägger till ordet bara, eller mellan varannat ord. Jag bara ber. Och då kanske man får bönesvar. Nej, det var kanske inte så det funkade. Men om man avslutar med Jesu namn, då måste han ju lyssna. Då har jag bett i Jesu namn. Det sa jag ju. Nej, det är inte riktigt så det funkar heller. Då vore det magi om det fanns en trollformel som liksom gav ett bönesvar. Nej, utan det handlar om relationen med Jesus. Och det är den man åberopar såklart när man säger i Jesu namn. Därför att man har en relation med Jesus. Och att man kan komma inför Gud i Jesu namn. Men det kan vi ta någon annan gång. Sen säger David så här att din rättfärdighet. David litar inte på sin egen rättfärdighet när han kommer inför Gud. Det är också bra att komma ihåg. Därför att jag tror att många av oss kan känna igen oss i att om man har gjort något dumt så är det svårare att komma inför Gud. Man drar sig för det helt enkelt. Det är ganska naturligt egentligen. Det är samma sak som när man var liten och hade bråkat. Och så har man fått rejält med skäll av sina föräldrar. Och så gråter man och skriker och så får man bli inlåst på rummet och sådär. Det kanske bara var jag som hamnade i de lägena gång på gång. Men så var det i alla fall. Och när man är där då inne på rummet och gråter och är förtvivlad. Och så kommer man på, just det, jag skulle fråga pappa om att få ett Super Nintendo. Det är liksom inte riktigt läge då, eller hur? Man går inte ut sen igen direkt efter ett bråk och är arg och gråter och sådär. Och sen ber att få ett Super Nintendo. Man gör inte det, därför att det är någonting däremellan, eller hur? Man är arg och vi måste... Alltså, innan man kan komma till Gud så är det väldigt skönt att få vädra liksom och få... be om förlåtelse för de grejer man har gjort och få lägga det åt sidan. Men David, han litar ändå på att det är inte min rättfärdighet. Jag vet att jag har gjort fel. Jag vet att jag har synd i mitt liv. Men jag kan komma inför Gud därför att Gud ger mig hans rättfärdighet. Det är också väldigt skönt att veta. Och så är det faktiskt att när vi omvänder oss, när vi tror på Jesus, då får vi ta del av Guds rättfärdighet. Och det ska du bära med dig när du kommer inför Gud. Även om det känns skämsigt eftersom du kanske har gjort något dumt, så kan du veta det, att Gud kommer inte straffa dig. Han kommer förlåta dig för de sakerna om du tar upp det med honom. Men jag skulle faktiskt vilja flika in en kanske svårare grej. Nämligen det här faktumet att vad gör du och jag när vi hamnar i problem, privata problem som är jobbiga. Till exempel, tänk om du skulle få alkoholproblem. Skulle du våga gå till församlingen då? Eller skulle du skämmas för att du har problem? Du lever inte upp till det som församlingen förväntar sig av dig, enligt vad du tror. Eller vad händer om du råkar i ekonomiska problem? Och alla vet om det. Skulle du våga gå till församlingen då? Eller om du får problem i familjen, i privatlivet så att säga. Skulle du skämmas så mycket så att du inte vågar gå till församlingen? Jag som pastor vill ju säga då till dig att ja, du ska självklart komma hit. Den här församlingen, missförstå mig rätt nu, men i vår församling ska man kunna må dåligt. Missförstå mig rätt. Det är klart att vi vill inte att du ska må dåligt, men här ska du kunna känna dig trygg även när du mår dåligt. Då finns vi för dig. Då kommer vi hjälpa dig. Du ska aldrig behöva skämmas för att komma hit. Du behöver aldrig skämmas om du har misslyckats och gjort bort dig. Utan kom, så tar vi hand om dig och hjälper dig. Men det är klart att det inte är lätt när man mår dåligt, såklart. Men så är det. Det vill jag att du ska veta. Nu är det sagt. Jesus sa ju, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Sen säger David så här att du har hjälpt mig tidigare. Ungefär så. Han vet av erfarenhet att Gud brukar svara på hans böner. Det nämnde jag lite förra söndagen. Att våra tidigare erfarenheter av Gud gör att det är lättare att leva för Gud idag. Och att förvänta sig hans godhet. Därför att vi har erfarenhet det förut. Så alla dina saker du har varit med om i och med Gud på olika sätt. Bevara dem verkligen. Kom ihåg allt det där. Skriv ner en bok eller gör någonting. Liksom, så att du verkligen aldrig glömmer det Gud har gjort för dig. För det kommer du ha vara viktigt för dig framöver när livet blir svårt. Nästa lilla text som jag vill gå in på. Vers 3 och 4 här. Där säger David så här. Hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn? Och det här är också någonting som jag tror väldigt många människor känner igen sig i. Även de som inte är kristna. Varje dag när man kollar på nyheterna så ser man bara en massa elände, ondska och död och sådär. Och så tänker man, hur länge ska det här hålla på egentligen? Varför griper inte Gud in? Och det är ju liksom i den stora situationen, men även i mitt liv, när man tittar på saker och ting som man längtar efter, man kanske har någon moster som mår dåligt eller vad som helst. Varför gör inte Gud någonting? Det är känslor som jag tror alla människor har på ett eller annat sätt. Och det är väldigt lätt att bli deprimerad. Men då är det så här att det ska komma en dag då Herren Jesus kommer tillbaka. Det vittnar Bibeln om från första början. Det kallas för Herrens dag. Och det är det vi troende måste leva i hoppet om. Det är det vi påminner varandra om varje nattvard. Jesus ska komma tillbaka. Gud ska gripa in. Gud kommer att ställa allt till rätta. Gud kommer att frälsa oss. Även om vi bär på sjukdom. Även om vi bär på jobbiga saker i våra liv. Gud kommer rädda oss från det. Om vi bara håller fast vid våran tro. Det kommer en sån dag. Och vi får leva i det hoppet. Vi kommer också veta att det kommer en dag då även de onda kommer bli dömda av Jesus. Även det ska vi komma ihåg. Gud kommer att straffa dem för det de har gjort. Vi behöver inte ta tag i det nu, utan det kommer Gud att göra då. Det är väldigt svårt det här att hantera, liksom, eller hur? Man ser allt elände, men samtidigt måste man låta Gud ta den fighten när det blir dags. Och det kommer han att göra, det kan vi vara så säkra på. Men med tanke på att Jesus ska komma tillbaka, och vi vet inte när, eller hur? Så kan det vara väldigt relevant för dig och mig att granska våra liv, om man får säga så. Därför att det kommer den dagen då han kommer att döma synden. Och därför är det väldigt bra att göra upp med synden som man har i sitt eget liv. Och här tycker jag David ställer en bra fråga. Så här, hur länge? För säg att du till exempel vet om att du har en synd i ditt liv. Du vet om att du gör saker som är lite tokigt trots att du är kristen. Hur länge hade du tänkt hålla på? Tills du blir pensionär? Eller tills du... ja... tills du dör kanske, du hade tänkt. Du kanske inte har planerat. Men då kommer utmaningen till dig här nu. Hur länge? Tänk efter. Och gör upp med det innan Jesus kommer tillbaka. Det är inte så att din frälsning står och hänger på det kanske. Men det är ändå bra att göra upp med de här sakerna. Så att man kan leva ett helgat liv inför Herren. Och så säger ju också David så här. Hur länge ska ni kränka min heder? Och den här tycker jag är intressant. Därför att om man försöker verkligen leva som en kristen, man verkligen försöker vara from, troende, och då förmodligen har man en massa vänner som inte är det. Ständigt får man ju höra från dem påpekanden att de kanske till och med ibland hånar dig för att du vill vara from. Och vad gör man när man är 13-14 år och har ett kompisgäng och de vill börja dricka alkohol? Det är ju på ett sätt helt naturligt för de icke-kristna ungdomarna. De vill börja dricka alkohol. Och då vill de ju att du ska följa med från ni kompisar. Det är lite svårt att hantera. Det kanske är lättare för dig att säga ifrån då. Men vad gör du när till och med dina troende kompisar börjar dricka alkohol? Det är inte lätt alltså att stå fast i det man tror på är rätt. Men David skriver så här, hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Det går kanske inte att svara på exakt hur Gud kommer hjälpa dig. Men stå fast vid det du tror på, det du vet är rätt. För att Herren tar sig an den fromme. Han kommer hjälpa dig. Stå fast i din tro. Låt dem hålla på, men sköt ditt på ett bra sätt. Sen säger David igen här liksom att Herren hör när jag ropar till honom. David vet att Gud lyssnar. Hur vet du ifall Jesus hör dina böner? Frågetecken. Vet du det? Kan du med säkerhet säga Gud lyssnar på mig när jag ber? Och vara lite stolt och glad över det. Kan du med säkerhet säga det? Liten tankeställare. David kunde det. Och jag vill ge dig några ledtrådar till varför han kunde svara så. Nummer ett är att förbli i Jesus. Var innesluten i Kristus på något sätt. Alltså förbli hos honom. Då lyssnar Herren på dina böner. Be i tro. Det handlar inte om blind naivitet på något sätt, utan det handlar om att tro på det du ber om. Tro på att Gud kan lyssna på dina böner och svara. Tro på honom. Fasta då och då. Bekänn dina synder. Finns det någonting däremellan dig och Gud? Ta upp det med honom, bekänn det, be om förlåtelse och lämna det sen. Älska Guds ord. Att älska Guds ord kan också ge dig många insikter i hur Gud vill att du ska be. Hur du ska förhålla dig till honom och sådär. Och sist men inte minst, rabbla inte bara en massa tomma ord som Jesus sa. utan be på riktigt. Alltså, mena det du säger. Gud älskar när vi är äkta, om man säger så. Det spelar ingen roll hur fina böner du kan formulera, för att det hjälper inte om inte det är äkta också. Nästa vers här är, tycker jag, en fin uppmaning här till de med hett temperament. Från vers 5 och 6 här. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. Om man går igenom det här steg för steg här nu, så ser vi att han vill alltså att blir du arg på all den här ondskan som du ser, förhasta dig inte. Stilla dig själv, sov på saken, be över det och överlämna det åt Herren. Det är vad du ska göra om du känner att du blir arg över all ondska du ser. Eller allt att du blir orättvist behandlad också. Sen sista verserna här nu då. Många säger, vem kan låta oss se det goda? Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss. Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Till du, Herre, du låter mig bo i trygghet. Som jag nämnde i inledningen, kanske hade Israel på Davids tid upplevt en svår torka. De fick inte den skörd de ville ha, som de behövde. Och de såg att Gud svarade. Han verkar inte svara på deras böner. Så då kanske de sökte sig till några andra gudar. Och det kanske var så att de fick säd och vin i mängd. De som bad till de andra gudarna. Men det som David här lyfter fram, det är att jag tänker stå fast i min tro på Israels Gud. Jag står fast i min tro på skaparen. På Herren Jesus. Även om jag inte får exakt det jag längtar efter. Och det här är någonting som fromma, troende människor i alla tider har brottats med. När man har sett att det går bra för dem som är ogudaktiga. De får en vacker fru. Eller de får en fina fördelar på jobbet. Därför att de är duktiga på att flirta in sig hos chefen på ett eller annat sätt. De får fördelar där och där och där. Och de fuskar lite med skatten. Då har de råd att köpa en finare gräsklippare än vad jag har. Liksom. Varje gång det är fint väder så ser du att det går bättre för han på andra sidan rabatten. Det är svårt att hantera, och jag vill bara lyfta fram att stå fast i din tro på Gud. Även om det går bättre för de andra. För att alla de här fina fördelarna som de får, som David formulerar, säd och vin i mängd, kan ju vara andra saker idag i våran tid. Det kommer och det går. Ekonomiskt överflöd finns ena stunden och nästa dag så är du fattig igen. Det kommer och går. Men det som den troende har som sin skatt, det är den frid som Gud ger. Och den går inte att få någon annanstans än hos Gud. Om det är din skatt, då kommer du vara en väldigt lycklig människa. Om Guds frid är det som du eftersträvar, då kommer du få vara en lycklig människa genom hela ditt liv. Även om det är jobbigt runt omkring. Om du kan nöja dig med det, om man får säga så. Då kommer du inse att det är det här livet handlar om. Att ha frid med Gud är långt mycket viktigare än den där gräsklipparen. David kunde gå och lägga sig med gott samvete. Han kunde sova i trygghet. Även om det var jobbigt runt omkring. Även om han kanske var fattig ena stunden, rik andra. Han hade frid. Och det är det som är skatten. För något år sedan så predikade jag om Petrus. Han satt fängslad och skulle avrättas förmodligen då. Dagen efter. Vad gör karln? Jo, han går och lägger sig och sover i sin fängelsehåla, fastkedjad till romerska soldater. Han går och lägger sig och sover. Alltså, jag kommer ihåg, om man har pluggat och har en tenta dagen efter, så är det svårt att somna. Han skulle avrättas dagen efter och vara i en fängelsehåla. Han går och lägger sig och sover och verkar sova djupt, för att det kommer en ängel ner och in i hans fängelsehåla, och det står med ett stort ljussken, stor fantastisk entré, och ska rädda Petrus. Men Petrus fortsätter att sova. Ängeln måste väcka honom genom att peta på honom och stöta till honom i sidan, står det. Så djupt sov han. Varför? Jo, för att han hade frid. Även när det var stökigt runt omkring. Även om det var fara för livet. Även om han var fattig. Även om han inte hade någonting. Han var i fängelse. Det är liksom som Filipperbrevet säger. Friden som övergår allt förstånd. Den kan vi få ta del av. Och det får vara slutorden för den här predikan. Hur många längtar efter frid? Det är en retorisk fråga, så ni behöver inte anmäla er på listan. Hur många längtar efter att få den här friden liksom, som övergår allt förstånd? Men visst vill man ha det. Visst vill man släppa alla bekymmer man har och kunna veta att Gud är med. Oavsett hur det går så har jag Gud. Det är det viktiga för mig. Har jag inte Gud, då rasar allt samman. Men så länge jag har Gud så kan jag gå igenom allt.